Välkomna till Studio DN. Dödstalen i covid-19 är högre i Sverige än i flera andra länder. Över 4 000 personer har nu avlidit. I hög grad beror det, enligt Folkhälsomyndigheten, på att så många äldre inte har klarat infektionen och på att Sverige har misslyckats med att skydda dem. Vad kan vi göra åt det?
Jag är Aino som har varit lite klet på sista tiden och blir klenare och klenare. Det enda jag fick höra från kirurgerna var att vi kan inte operera så länge coronasmittan är igång. Och corona gick ju inte över. Så att jag slutar med medicinerna. Jag tänkte göra som mamma. Sluta äta. Jag såg ingen annan utväg.
Det här var Aino Sundgren, 82 år gammal. Hon bor på tredje våningen i centrala Stockholm. I mitten av april hade hon legat där i flera månader under akuta hygieniska förhållanden. Operationen hon behövde var uppskjuten på grund av coronautbrottet. Först sen hon slog larm om hennes situation så kom hon till sjukhus. Äldrevården har hamnat under lupp i Sverige och om Sveriges misslyckande att ta hand om de äldsta ska vi prata med två personer idag. Fotograf Lotta Herdelin och Amanda Sokolnitsky som är chef för DNs ledarredaktion. Om vi börjar med dig Lotta, du har följt ett ambulansteam här under en tid. Kan inte du berätta bara lite kort om vad det har gått ut på?
Jo, vi började i slutet på mars ska jag väl säga, att följa ett ambulansteam. För min tanke var att det vore spännande att se hur det är att jobba med akutsjukvård under den här pandemin som vi går igenom. Och det är ett större reportage som fortfarande inte är publicerat utan vi jobbar fortfarande med det. Men i arbetet med det så var en av utryckningarna som vi åkte på var just hem till Aino.
Hur är det att komma som fotograf in i så här väldigt känsliga situationer? Det här, ni jobbar ju så att patienterna får godkänna i efterhand då att vi använder materialet när de har tittat på det och så. Men det vet de ju kanske inte när de ser dig med kamera. Hur är det att komma in i väldigt intima lägen så?
Ja, men det här reportaget föregicks av otroligt mycket planering. Så att den stora delen av jobbet skulle jag säga gjorde vi innan vi ens började jobba. Därför att det handlar alltså om att vi åker med ett ambulansteam och när vi kommer till en adress så går de in i lägenheten eller huset och gör en bedömning av vårdläget helt enkelt. Men sen ställer de frågan om det är okej att de berättar att Dagens Nyheter är med och frågar om det går bra att vi får komma in i lägenheten. Och vi säger också att ingenting av det här kommer att publiceras förrän vi har en ordentlig diskussion om det efteråt när de har tillfrisknat, när alltså vårdsituationen har upphört. Så att de får bara frågan om det är okej att vi är där. Så att väl på plats så gör jag och reporter Ulrika By, vi gör inte egentligen så mycket på plats. Ja, jag fotograferar och vi filmar, men vi gör inga intervjuer eller ställer inga frågor eller så, utan vi följer egentligen ambulansteamets arbete på plats. Sen i efterhand, och det är alltså flera veckor efter i vissa fall, så tar vi kontakt med de personerna som vi då har träffat ute med ambulansteamet och då gör vi ett flertal besök ofta och flera intervjuer. För hela syftet från början med det här reportaget som vi håller på att jobba med, det är just att få höra dem berätta om hur upplevde de den här situationen och vad har de gått igenom efter det akuta ambulansbesöket då.
Och en av dem då som ni kom i kontakt med, det var Aino Sundgren som låg då hemma och i väldigt dåligt skick. Hur skulle du beskriva den situationen, hur det var för henne när ambulansen kom?
Det var en väldigt kritisk situation. Hon har ju liksom haft det väldigt svårt väldigt, väldigt länge och till slut lyckats själv då prata med sin husläkare som hade skickat en sjuksköterska som hade då larmat när de hade sett bilderna på hur det såg ut hos Aino. Och när vi kom in i hennes lägenhet så var det väldigt, väldigt trångt, väldigt lite utrymme för ambulanspersonalen att röra sig. Så att jag minns att Ulrika stod i hallen och jag stod något steg in i rummet. Och sen så hade ambulanspersonalen inte så väldigt mycket yta att jobba på. Men man förstod att det här var väldigt kritiskt skede. Därför att de jobbade under alltså stor, det var liksom tystnad och fokus och det gick väldigt, väldigt snabbt. Alltså det var inte något, liksom, det var inte så mycket samtal kring om väder och vind och sådär som...
Inget daltande med henne?
Nej, det var rätt upp och ner väldigt, väldigt, väldigt bråttom helt enkelt. Alltså, ligger man under så lång tid med varande sår och i en miljö som inte är ren så är det en oerhört stor risk när man också då är i akut behov av ett stort kirurgiskt ingrepp. Så det finns ju väldigt många och väldigt stora risker som är förenade med den situationen. Så att det gick fort.
Vi ska strax återkomma till Aino. Jag ska bara fråga, hon hade ju hemtjänst här. Slog inte de larm? Hon hade besökat tre gånger varje dag. De hade inte larmat om detta.
Vi vet inte exakt vad hemtjänsten har gjort eller inte. Men någon hjälp fick hon ju inte som hon behövde, kan vi ju konstatera. Och inte på flera månader. Det som till slut löste hennes situation var ju att Aino själv var i kontakt per telefon med sin husläkare. Och husläkaren skickade en sjuksköterska till Aino som då såg hur Ainos situation verkligen var. Och tog bilder och skickade sjuksköterskan in de bilderna. Och då blev det en akut, alltså en ambulansutryckning. Så att det var Aino själv som till slut lyckades lösa situationen.
Och det här berodde ju då på att den operation som hon skulle ha fått hade blivit uppskjuten på grund av coronakrisen. Mm. Och äldrevården, den har ju visat sig bli ett av de stora debattämnena inom ramen för coronastrategin. Amanda Sokolnicki, du är chef för DNs ledarredaktion. Är det rimligt att det är det vi pratar om nu?
Ja, jag tror att det är helt nödvändigt. Inledningsvis så pratade vi väldigt mycket om intensivvårdsplatser, vilket var naturligt eftersom vi hade så få och behövde så många. Men det vi ser nu är ju just att det stora misslyckandet har varit att inte kunna skydda äldreboenden och inte kunna värna de som har hemtjänst på det sättet som man trodde att man skulle göra. Och att många människor lever under premisser som vi inte tycker är acceptabla vanligtvis.
Statsepidemiolog Anders Tegnell, han har ju verkat smått förvånad över att kommuner och regioner inte har förstått eller inte tagit till sig av Folkhälsomyndighetens budskap om att man ska skydda de äldre. Vad borde de ha gjort, kommuner och regioner?
Jag tror att det här är ju stora problemet, att Folkhälsomyndigheten har valt en strategi och sen har man undersökt huruvida kommuner och regioner har kapacitet att genomföra den, vilket de då har visat sig inte ha i flera fall. Vad man borde ha gjort är ju att undersöka vad har vi för kapacitet i regioner. Till exempel så när Ekot undersökte så visade det sig att de tre största regionerna hade ju inga som helst krisberedskapslager för skyddsutrustning när det var som mest akut. Och när Anders Tegnell skulle kommentera det så sa han att det var en intressant observation. Alltså han kände inte till det. Och att man då väljer en strategi utan att känna till förutsättningarna för att genomföra den blir ju väldigt, väldigt problematiskt. Och jag tror också det är därför vi ser inte allt för muntra resultat av den svenska strategin.
Annika Linde, som var statsepidemiolog tidigare, hon har ju varit väldigt kritisk då till Sveriges val och menar att en månads nedstängning hade kunnat ge oss lite tid. Tegnell, han säger att han är osäker på vad det hade inneburit rent konkret. Så här sa han i Sveriges Radio i söndags.
Jag är väldigt tveksam till att vi hade kunnat göra så väldigt mycket mer för den väldigt komplicerade verksamheten som finns där det finns så många olika aspekter som man skulle kunna vara skärpt upp. Det är väldigt vanligt att man kommer med den kritiken att säga att hade vi stängt ner hade vi kunnat göra så mycket innan, men när jag liksom den ställer frågan exakt vad hade vi gjort så att säga som hade förändrat så mycket så är det inte, får jag inte så många svar längre.
Vad säger du om det här, Amanda? Har han rätt i det? Vad hade man kunnat göra då?
Nej, men jag tycker det är väldigt lätt att ge ett svar på det. Då hade man kunnat förbereda sig helt enkelt. Jag tycker det är ganska, ärligt talat, obegripligt att man inte förstår vad skulle man ha vunnit på det. Titta till exempel då på kommunerna som har hand om äldreboendena. De hade inledningsvis inte alls några som helst rutiner för det här. Det var brist på skyddsutrustning. Och när regeringen gick ut och sa att ja, ni ska få hjälp av Socialstyrelsen för att hantera det här med skyddsutrustning, för att skydda de äldre, så tog det sen en hel månad innan kommunerna ens kunde fråga Socialstyrelsen och berätta vad de behövde. Det var alltså en månads fördröjning på att man sa att man skulle hjälpa kommunerna att skydda äldreboendena till att man började göra det. Det hade man ju vunnit på en sån månad. Äldreboendena hade fått en chans att rusta sig. Kommunerna hade fått en chans att få det stöd som regeringen utlovade, men som inte fanns faktiskt när man lovade det. Och dessutom hade vi väl, till exempel har vi pratat mycket om att munskydd kan vara bra för att inte sprida om man själv är sjuk eller själv har smittan. Men att i Sverige har vi diskuterat att man inte ska använda det för att vi inte vet hur man gör. Ja, men då hade vi väl kunnat lära oss det till exempel. Det finns ju jättemånga saker. Vi hade kunnat förbereda vad gäller testning som vi nu ligger långt, långt efter med. Som är en jätteviktig del för att klara av att öppna upp samhället igen. Den typen av grejer hade vi kunnat förbereda. Och jag tycker det är faktiskt inte svårt att svara på den frågan som Anders Tegnell säger att han inte har fått några svar på. Då kanske han bara inte har lyssnat, får jag en känsla av.
Vi ska strax tala mer om vad Sverige har gjort och vad vi kan göra. Ja, vi pratar med DNs ledarredaktionschef Amanda Sokolnicki och fotograf Lotta Herdelin om den svenska äldrevården. Men är det liksom en sund, öppen debatt vi ser här? Eller är det bara ett spel om Svarte Petter? Har det gått prestige i det här, tycker du, Amanda?
Jag tycker båda och. Jag tycker att vi ser en öppen och livlig debatt där många olika parter kommer till tals. Där många olika parter stöter på kritik och att det är någonting bra, då har vi också en större chans att bemöta det här. Men däremot uppfattar jag som att det har gått prestige i vad gäller beslutsfattarna som har valt den här strategin. Vi har blivit världskändisar med den här strategin, och att nu säga att det blev inte så bra som vi trodde verkar vara jobbigt. Trots att flera saker faktiskt visar på att det inte ser ut att vara så bra som man ville tro från början.
Socialstyrelsen har ju sagt att man fram till och med april, förstår jag det som, inte har haft så stor förändring i dödligheten bland de äldre än normalt. Hur skulle du se på att man går fram med de siffrorna?
Ja, där blir det lite missvisande, för där pratar man om från januari. Och de första fallen i corona på äldreboendet som när någon dog var ju i mars. Så jag är inte säker på att den siffran säger jättemycket. Och sen så kommer det väl visa sig hur den totala dödligheten påverkas. Det kan ju verkligen vara så att rutinerna kring pandemin också har gjort att äldre personer inte smittas av andra saker som brukar vara stora problem om man är sjuk och gammal. Alltså till exempel om man inte får besök så kanske man får in färre saker på äldreboenden som brukar bli problem. Så det kan ju finnas en sån effekt. Men det råder ju inga som helst tvivel om att om man jämför Sverige med grannländerna så har vi ju ofantligt många fler som har dött i covid-19, och att äldreboenden har varit ett centrum för det här, tyvärr.
Men är det här ser du det här som ett tecken på att hela den svenska strategin har misslyckats, eller är det här problemen inom äldrevården? Kan man se det som olika saker, eller menar du att det här är liksom hela den svenska strategin har var fel, eller är det den här delen av strategin som har misslyckats? Kan man
det som jag tycker blir underligt nu är väl att till exempel regeringen försöker ju just göra det gällande att strategin har lyckats, men äldrevården har tyvärr inte klarat det här. Men själva kärnan i strategin är ju att vi måste skydda riskgrupperna. Det är ju förutsättningen för Sveriges beslut. Och vi har inte klarat av att skydda riskgrupperna. Alltså tycker jag inte man kan se det som på något annat sätt än att strategin har misslyckats. Och jag tror också att det finns inga tvivel om heller att det är många parter som bär ett ansvar här. Att äldrevården är rustad som den är, det är kommunpolitikers ansvar. Att sjukvården är rustad som den är, det är olika regionpolitikers ansvar. Det finns också myndigheters ansvar i det här. Så att det är liksom, det är många olika parter. Det är inte så att det är en enda part som ser till att vi nu är där vi är. Inte alls, det är många inblandade. Men Sveriges regering hade ett beslut och den strategi man valde tycker jag inte utgick från de förutsättningar som fanns. Och det är regeringens ansvar. Att man inte utgick från det som faktiskt syns idag i Sverige.
Och det fanns ju kunskap redan tidigare enligt rapporter om att både inom äldrevården och hemtjänsten att kunskapen och samordningen var problemet. Man hade inte bemanning och kompetens som man borde ha haft för att skydda dem eller att man kunde få vårdskador redan tidigare. Så just det var ju egentligen inga nyheter. Vad skulle man vilja se att vi diskuterade nu? Handlar det om anställningsvillkor? Handlar det om kompetens? Handlar det om vårdformer? Vilka delar tror du att vi kommer att få en längre debatt om här?
Jag tror att vi kommer prata väldigt mycket om anställningsformer och utbildning. Men också resurser. Vad tycker vi är rimligt? Det vi har sett nu till exempel är att vi har haft en väldigt slimmad sjukvård där man har haft de här just-in-time-lagerna så att man bara köper in det man behöver just nu. Och det vi ser nu är att det kanske inte är det mest samhällsnyttiga även om det är mest ekonomiskt för tillfället att ha en väldigt slimmad organisation. Och jag tror att vi kommer få prata om fler saker. Jag tror att personer som jag som har en ideologisk idé om vad man tycker är viktigt i den här frågan måste nog också vara beredd att titta på alla saker. För att vi vet ännu inte precis vad som gjorde de största skillnaderna och vi kommer behöva undersöka det och visar det sig att privata aktörer har lyckats mycket sämre än offentliga, då är det jätteintressant såklart. Men jag tror inte att det är där vi är och till exempel om man lyssnade på LO-ordförande Karl-Petter Thorwaldssons första majtal så försökte han ju just göra det till en sån fråga att de här privata skurkaktörerna som inte vill ha skyddsutrustning men alla som har följt frågan ser ju att det är mycket mer komplext än så. Det är ju alla parter som har haft stora problem här att skydda sina äldre och än så länge tycker jag inte just den distinktionen kan visa sig vara avgörande. Men jag tycker alla de frågorna ska upp på bordet.
Vad tror du att vad kan Sverige göra just nu i det här läget? Vi befinner oss fortfarande i krisen. Vi kommer att se ett ansvarsutkrävande säkert framöver. Men vad bör man göra nu?
Alltså den primära frågan är väl testningen. Om vi ska få en chans att återgå, om vi ska ha en ekonomi som rullar, då behöver vi komma igång att testa i stor skala. Och det har ju tyvärr inte de beslutsfattarna varit intresserade av så tidigt, vilket gör att vi också är väldigt sent ute på banan med det här. Och även där har vi problemet att regionerna ska göra det och regeringen ska besluta det, vilket inte alls har blivit verklighet då. Så jag tror att det borde vara det stora fokuset nu, att verkligen skala upp testerna något enormt för att varje person som har symptom ska kunna testas för att smittspåra och för att se till att vi kan komma igång så småningom med att röra oss ut i samhället igen.
Lotta Hedelin, vad var det som hände sen med Aino Sundgren som var 82 då och till slut kom till sjukhus? Hur gick det för henne där?
Aino gick igenom en stor operation och fick en påse på magen. Hon fick sen komma till Stockholms sjukhem där hon fick vila upp sig efter operationen. Hon beskriver tiden, dagarna på Stockholms sjukhem som himmelriket. Hon pratade om läkaren som tittade till henne lite varje dag och hur fantastiskt det var. Och hon berättar om hur hon tänkte med fasa på hur det skulle vara inför att komma hem. Så att vi var med henne när hon blev hämtad på Stockholms sjukhem och blev skjutsad hem till sin lägenhet där hon med hjälp av en sån här trapphiss eller man ska kalla det, fick hjälp att komma upp i lägenheten för hissen är för liten så hennes rullstol går inte in. Så hon är hemma nu i lägenheten och hon har fått en annan typ av hjälp nu. Det är så att hennes vanliga hemtjänst då inte kan besöka henne längre därför att hon har haft lite feber och hosta och är då misstänkt covid. Och Då är det istället ett covid-team från hemtjänsten som besöker henne. Hon tycker det är väldigt bra därför att de är två personer istället för en. Så då hinner hon få lite mer tid. Och hon tycker det är skönt för hon upplever att de är väldigt lugna, säger hon.
Aino Sundgren, när hon kom hem, hon uttryckte ju också att hon tyckte att det var att hon gärna hade varit kvar på sjukhuset. Hon sa så här.
Jag tänkte till sjukhuset för att jag ser att känner att det var mycket tryggare och bättre. Och ha lite folk runt omkring sig som hjälper lite mer än hemtjänst. Ja, men nu fortsätter jag klara, försöker klara. Har inte självmordstankar.
Hon känner ju då att hon har fått tillbaka sin livslust, även om hon, då som du sa Lotta, gärna att hon uppskattar den hjälp hon får idag. Hur har hennes anhöriga bara reagerat på hur hon har hanterats?
Ja, med chock. Därför att i och med att vi har den här situationen med corona så gick, och hon är då i en riskgrupp, så har det inte gått att besöka henne som anhörig då. Så hennes son trodde ju naturligtvis att situationen var kanske svår, men inte så som den har varit.
En avslutande fråga till er båda då, som ni, eftersom ni båda kommer att fortsätta att skriva och arbeta med de här frågorna. Lotta först, och vad tycker du själv ska bli intressantast att följa framöver? Du håller fortfarande på med det här större reportaget. Vad känner du i det är det som är det viktigaste eller det mest spännande att följa?
Ja, det är som att vi lever alla i en paradox nu. För att på ytan så ser allting ut ungefär som vanligt. Samtidigt så pågår en pandemi. Och alla våra liv påverkas på olika sätt. Vi berörs fysiskt och psykiskt och ekonomiskt. Och, ja. Så det viktigaste i mitt arbete framöver, det är att synliggöra allt det där och att genom andra människors berättelser försöka förstå vad det är vi går igenom.
Och du Amanda, vad tycker du, vad kommer du att fästa störst uppmärksamhet vid här framöver?
Ja, jag tycker jättemånga delar är väldigt intressanta just för att de är så viktiga och det står så mycket på spel. Men en av de delarna är ju det som Aino råkar ut för, just att väldigt mycket sjukvård nu skjuts upp på grund av att man måste prioritera corona. Och vad kommer det betyda för svensk sjukvård på sikt? Jag tror att det här kommer bli en enorm fråga. Jag tror att det kommer bli väldigt, väldigt mycket lidande som vi just nu inte ser. För att man måste släcka bränderna där de är, vilket är naturligt. Det är inte från min sida ett ifrågasättande av att göra det. Det är bara att I reportaget om Aino får man verkligen se vilken misär det kan leda till. Och det är ju bara att hoppas på att det inte är fler som lever under de premisserna, för att det känns olidligt att tänka sig att man ska behöva sitta i en sån situation.
Tack Amanda Sokolnitsky, DNs ledarredaktion, och Lotta Hedelin som är fotograf på DN. Imorgon torsdag handlar Studio DN om USA. Då pratar vi om Andrew Cuomo som är guvernör i New York. För ljudillustrationerna stod Lotta Hedelin och Sveriges Radio. Studio DN görs av producent Sabina Marmolakai, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Jonas Lindskog på Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling. Vi hörs.